många sätt. Det är ju Bibelns längsta psalm. Och temat för den här psalmen är ju lovsång till Guds ord. Guds ord lovsjunges igenom hela psalm 119. Och att den är så här lång, det har sina förklaringar. Dels kanske den har en teologisk förklaring i den bemärkelsen att Guds ord är så rikt att man inte kan uttömma, så att säga, lovprisningen utav detsamma. Människan kan aldrig tröttas i sitt upphöjande av Guds ords fördelar och välsignelse. Det finns hur mycket som helst att säga. Och därför blev det en lång psalm när man valde det här ämnet. Men ett annat skäl är att det här är en alfabetisk psalm. Det framgår inte av vår svenska text. Men det finns en viktig psalm i psaltaren som är alfabetiska. Det, nu 119, om jag ska vara upp några andra här. Det kan vara intressant att veta att de är alfabetiska. Och så ska jag förklara vad det betyder. Psalm 9-10. Psalm 25 och 34 ska vara och 37, 111-112, 119 och 145. 25 och 34. Med alfabetisk psalm menas att den är så strukturerad att den innehåller alla alfabetets, det hebreiska alfabetets bokstäver. Alltså till exempel vers 1 börjar med bokstaven Aleph, eller om man gör den så, svår att skriva. Och så kommer då vers 1, skriver från höger till vänster. Och så kommer vers 2, den börjar då med Beta. Det är Bet som heter på hebreiska. Så kommer den strofen, och så kommer Dalet och Gimmel, och så hela alfabetets 22 bokstäver, va? Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver. Det är bara konsonanter alltihop. Och det kan alltså minst bli 22 verser om man ska följa upp hela alfabetet. Den 119:e psalmen är så strukturerad att varje bokstav har 8 verser. Och det innebär att om du multiplicerar 22 med 8 så får du hur många verser? 176, ja. Precis vad saltaren består av. Den 119:e psalmen alltså. Så var det med det. Den måste alltså bli så lång om man väljer att Aleph ska ha 8 verser. Då måste varje bokstav ha lika många verser. Och så måste det bli en lång psalm. Men trots den här lite tekniska begränsningen, alltså att författaren var tvungen, så att säga, att ha varje avsnitt lika långt, och du kan räkna efter i din bibel att varje åttonde vers börjar med en fet bokstav för att liksom markera att här börjar ett nytt avsnitt. Och det är någon form av enheter, varje sånt här avsnitt också. Även om ämnet är genomgående detsamma. Men vi måste väl i alla fall säga att författaren har lyckats väldigt väl. Trots att han har varit styrd av en sån här ram. Lyckats väldigt väl att ge en väldigt fin värme och tillgivenhet åt den här psalmen. Hela psalmen är riktad personligen till Gud. Utan de tre första verserna. Där det står saliga är det vilkas väg är ostrafflig. Men från och med vers 4 så riktar sig psalmen direkt till Gud. Du har givit dina befallningar. Och så börjar denna bön som håller på till och med vers 176. en bön till Gud, en lovprisning till Gud för hans ord. Och när man ska tala om Guds ord så mycket, så gäller det att hitta synonymer. Det finns minst 10 synonymer för Guds ord i den här psalmen. Vi kan bara följa med pekfingret ner ifrån vers 4. Du har givit dina befallningar. Vers 5. Dina stadgar. Vers 6. Dina bud. Vers 7. Din rättfärdighetsrätter. Vers 9. Ditt ord. Vers 11. Ditt tal. Vers 13. Din muns rätter. Vers 14. Dina vittnesbörds väg. Och vers 29. Din undervisning. Sanningens väg, sanningens ord. Vers 42, 43, sanningens ord. Vers 43 också, dina domar är också en synonym för Guds ord. Även vers 37, dina vägar, är en synonym i det här fallet till Guds ord, Guds lag. Ja, ni ser vad många olika sätt det finns att uttrycka samma sak på. Det är poesins rikedom. Och när han talar om Guds ord i de här olika, med de här olika benämningarna, så inrymmer det totaliteten av vad Gud har sagt. Det är inte bara de 10 budorden till exempel, eller den mosaiska lagen, utan det är allt vad Gud har uppenbarat. Allt vad han har sagt av tröst, av uppmuntran, av undervisning, av varning och historieskrivning. Allt detta inryms nu i psalmistens lovsång, tacksägelse till Guds ord. Möjligen är den här psalmen skriven, det står ju ingenting om det i inledningen, va? Men möjligen är den skriven på Estran i hemjatid, då man hade kommit tillbaka efter fångenskapen och Guds ord hade kommit i centrum igen. Man hade inget stort tempel att tillgå. Det var det mindre Zerubabels tempel. Men däremot hade man återupptäckt Guds ord och funnit en väldig glädje i det. Om du läser Nehemja 8 kapitel och 9 kapitel, så verkar det inte omöjligt att det kunde vara så. Och du kan ta vilken vers du vill, utom 4-5, i hela den här salmen. Och varenda vers alltså, så gott som, innehåller någon benämning på Guds ord. Pröva på det och se. Få se om någon hittar en vers som inte har en synonym till Guds ord. Bara vänlig, räck upp hand. Ingen än. Ja, 84 är en av dem som tveksamt om. Hur du får är icke dina tjänares dagar, när vill du hålla dom över mina förföljare? Det är möjligen om Guds dom där skulle vara ett synonym. Men 84 är en av dem få. Bra. Mariette. 90 är också en sådan. Men där, från släkte till släkte vara din trofasthet, kan också det vara en synonym för Guds ord. Ja, det var skralt. Bara två verser som... Ja, det bara vittnar om vad jag just har sagt. För att de verkliga undantagen är egentligen bara 122 och 132. Men annars är varenda vers riktad till, eller om på något sätt, Guds ord. Eller hur? Det är fantastiskt. Utan att vi tröttnar så kan man alltså läsa den här långa psalmen på grund av att det är poesi. Tänk om det systematiskt bara skulle ha sagt Guds ord är, Guds ord är, Guds ord gör. Skulle ha tröttnat att det är 7-8 verser och var tjatigt. Men nu kan du läsa det utan att ens märka att han talar om samma sak. Och sanningen liksom smiter in hos dig. Och slår rot i ditt hjärta. Och du tjusas över att sanningarna talar så till dig. Tankar som går igenom hela psalmen gång på gång kommer tillbaka. Det är först då tacksägelsen för Guds ord. Psalmisten visar tacksägelse och glädje över Guds ord. Han säger i vers 7, när jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag får lära dina rättfärdighetsrätter. Vers 14, jag fröjdas över dina vittnesbörd såsom över alla skatter. Vers 47, jag vill ha min lust i dina bud, ty det är om mig kära. Jag vill lyfta mina händer upp till dina bud, ty det är om mig kära. Vers 54, dina stadgar är och lovsånger för mig. 62, mitt i natten står jag upp för att tacka dig för dina rättfärdighetsrätter. 171, mina läppar må flöda över av lov, till du lär mig dina stadgar. Min tunga sjunger om ditt ord, till alla dina bud är rättfärdiga. Jag lovar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdighetsrätter. 164. För det andra så är den här psalmen en bön om att Guds lag troget måste hållas. O, att jag håller dina bud. Det är en längtan uttryckt att hans liv verkligen också ska överensstämma med Herrens befallningar. Vers 4. Du har givit dina befallningar för att de ska hållas med all flit. O, att mina vägar vore rätta så att jag höll dina stadgar. Vers 33. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag ta dem i akt in till änden. Vers 33 och 34. Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt och hålla den av allt hjärta. Led mig på dina budstigar, ty till den har jag behag. För det tredje så är den här psalmen ett bön om att Guds ord ska ge tröst i prövningstider, i svåra tider. Att Guds ord ska ge tröst i prövningstider. Ta vers 81 till exempel framåt. Min själ trängtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord. Mina ögon trängtar efter ditt tal och jag säger, när vill du trösta mig? Ty jag är som en vinlägerlig rök, men jag förgäter icke dina stadgar. Hur du får icke dina tjänares dagar när du vill hålla dom över mina förföljare. Alla dina bud är och sanning, utan sak förföljer man mig. Hjälp mig. Och han hoppas på att Guds ord ska bli honom till hjälp. Vers 107. Jag är storligen plågad. Herre, behåll mig vid liv efter ditt ord. Vers 110. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag får inte vilse från dina befallningar. 116. Uppehåll mig efter ditt tal så att jag får leva, och låt mig inte komma på skam med mitt hopp. Stöd mig så jag var det frälst, så jag vill alltid se med lust på dina stadgar. Så vill jag alltid se med lust på dina stadgar. 124, lika så. Gör nåd med din tjänare, lär mig dina stadgar. 143. Nöd och trångmål har träffat mig, men dina bud är min lust. 4. Och det sista jag vill nämna om psalmens innehåll. En bön om att förstå Guds ord och om en förmåga att hålla det. En bön om att förstå det. Vers 10 och 11 framkommer det ju. Jag söker dig av allt mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Han mediterade över ordet. Lärde sig kanske utan till. Till och med och lätt ligga i sitt hjärta som ett skydd emot synden. Vers 27. Lär mig att förstå dina befallningars väg. Vers 66. Lär mig gott förstånd och kunskap, till jag tror på dina bud. Vers 73. Dina händer har varit gjort och berett mig, så giv mig förstånd så att jag kan lära dina bud. Han är så angelägen om att förstå Guds bud och att göra dem. Ja, det är en väldigt intressant psalm det här. Han har gått igenom svårigheter också. Titta på vers 67. Förrän jag fick lida får jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal. Hans lidande hade drivit honom till Guds ord. Du är god och gör vad gott är. Lär mig dina stadgar. Vers 71. Det var mig gott att jag var tuktad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Ja. Han hade kommit att uppskatta. Guds muns lag är mig bättre än tusentals stycken guld och silver. Den mest kända versen är väl den 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vers 100 och 101 brukar jag ge ungdomar som kommer och tycker att de blir föraktade för sin kristna tros skull. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än de gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. 99 och 100. Och när psalmisten säger jag har hållit dina bud, så är inte det självskryt, och det är inte meningen att han ska uppfattas att bokstavligen har varit en fullkomlig människa i relation till Guds bud, utan det är ett uttryck för att jag har varit ivrig att ta dina befallningar i akt. Jag har varit ivrig att lyssna till dina bud och jag skattar dem högt. Och den här psalmen är ju inte någon, man får inte känslan av att han vill framhäva sin duktighet i förhållande till Guds ord, utan han åtrår ju verkligen istället att få Guds hjälp och Guds barmhärtighet för att kunna hålla Guds ord. Hjälp mig att hålla ditt ord. Han uttrycker en längtan efter det här och han har sin glädje i Guds ord. Ja, ni som har jobbat med psalmen har gjort ett fint jobb, och jag har inte gett svar på de frågorna, men det kan vara intressant att göra en lista alltså över den attityd som författaren uttrycker i relation till Guds ord. Och hur han karaktäriserar Guds ord. Vad liknar han det vid? Han liknar det vid en lykta. Har vi läst i 150 verserna. Han liknar det vid rådgivare. Och många, många andra saker. Ska vi återigen lämna saltaren och komma ner på jorden i ordspråksboken. Om saltaren handlar om lovsången, så handlar ordspråksboken om det praktiska livet. Om måndag morgon. Och ordspråksbokens premiss är ju: om du inte är gudfruktig så är du inte vis. Du måste vara gudfruktig för att vara vis. För gudsfruktan är första steget på vishetens väg. Och att det är vist att vara gudsfruktande eller att frukta Gud, det är inte det för att det skulle vara ett medel till vinning, va? Så att man vinner på att vara gudfruktig, så det är klart. Är man lite skärpt, så är man ju gudfruktig, för det vinner man ju på. Det är inte den formen av vinst som ordspråksboken prisar, utan det är därför att denna vishet är den enda visheten med vilken man kan handskas med vardagslivet på ett riktigt sätt. Den är verklighetstrogen, den här visheten som ordspråksboken ger oss. Och som vi sa förra gången, den har analyserat, den har studerat det mänskliga beteendet, det mänskliga samhällslivet. Den har analyserat de olika reglerna som gäller för att lyckas med sitt liv. Och att lyckas med sitt liv är inte i krassa termer av materialism eller massa ägodelar och så, utan att leva ett liv på ett riktigt och gott och nyttigt sätt. Ett sätt som är nyttigt och gott både för mig och människor. Det är vad ordspråksboken talar om. Och den, utifrån det här studiet av mellanmänskliga relationer, så har den lagt ner grundläggande principer. Goda råd. Som om vi lyder dem, det går väl för oss. Vi besparar oss många problem och mödor. Och den menar att den utgår ifrån den vishet som hela vår existens egentligen ytterst sett är grundad på, den gudomliga visheten. Det är ju egentligen 8:e kapitlet som vi ska titta på ikväll, som är ramen för hela ordspråksboken. Den egentliga referensramen, det är ju Guds vishet. Vi ska återkomma till 8:e kapitlet. Att frukta Gud, det betyder inte att vara rädd för Gud. Att frukta Gud i den här bemärkelsen betyder att ha en sund respekt för den allsmäktige. Om Gud är Gud, då tillkommer en människa att agera som en ödmjuk skapad varelse. Därför så står det i en psalm: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Det är precis som ett litet basin, liten basil på ett dammkorn skulle knyta näven och säga: det finns ingen Gud. Det finns inga människor. Det är så förmätet alltså. Utan att frukta Gud, det betyder att ha en sund vördnad och respekt för Gud. Han är den allsmäktige, han är skaparen. Med sin vishet har han lagt jordens grundvalar. Precis som också uttrycktes ofta i Jobs bok som vi har läst. Och den här gudsfruktan, den tar sig då uttryck i lydnad för Gud. Och i de spelregler för mänsklig samlevnad som Gud har lagt ner och som är rätta och riktiga. Att lyda Gud, Det är förståndigt, det är riktigt, det är att frukta Gud, att erkänna att han är den vise. Han är den förståndige, han vet vad som är bäst. Och därför så står det i den tredje kapitlet, förtrösta på Gud och förlita dig icke på ditt eget förstånd. Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta, förlita dig icke på ditt eget förstånd. Jaha, så man ska låta förnuftet fara då? Ja, det är typiskt. Det är ju så de kristna gör. Nej, men då har du inte förstått poesin. Utan det är ju nästan en antitetisk parallelism här. Istället för att förtrösta på Herren så är det en del människor som förlitar sig på sitt eget förstånd i den bemärkelsen att de är självtillräckliga. De behöver inte förtrösta på Gud. Jag är mig själv nog, säger man. Och vad Ordspråksboken menar är att de ovisa, de skulle kanske kunna bli visa och uppnå vishet om de inte trodde att de redan var visa. Den sidan. De som redan tror att de är visa, de kan inte bli visa. Som bara man fick bort detta första hinder av självtillräcklighet. Det är bättre att veta att man är troende än att tro att man är vetande. Det är många som går och tror att de är väldigt vetande. Men det är bättre att veta att man är troende. Och veta vad man tror på naturligtvis. Än att tro att man är vetande. Och att tro att man vet mer än Gud. Förlita dig inte på ditt eget förstånd som om det vore den slutliga auktoriteten och källan till kunskap. Som om du inte vore i behov av Guds bistånd. Och så bad jag er studera dåren till ikväll. Och vi ska snart titta på honom också. Kanske. Men kanske först det passar att studera kapitel 8. Som det är en hyllning till visheten och ger en god referensram för hela Ordspråksboken. Ni som har Hellströms bok har ju sett att han har gjort en uppställning där han använde det åttonde kapitlet för att illustrera visheten personifierad i Kristus. Och det är många som gör det. Och se nu vad Hellström säger. Han säger att han ser Kristus som en förebild, som förebildad här i Ordspråksboken 8. Och det går väl att säga, bara man inte drar det så långt som Jehovas vittnen gör och finner det som en teologisk lärotext för att visa att Jesus, alltså eller Kristus, skapades av Gud en gång. För de förnekar ju Jesu Kristi guddom. Och då har Ordspråksboken varit en tillflykt för dem. För man har menat att här har vi Jesus förebildad, och här står ju i vers 22 då att han skapades. Men nu ska vi se hur det förhåller sig med detta. För det första så vet ni utifrån den hebreiska poesin att det finns ett bildspråk som ofta används. Det som består i att beskriver ett abstrakt begrepp eller ett dött ting som någonting levande och personligt. Kommer ni ihåg vad den formen av bildspråk hette? Nej. Någonting abstrakt eller ett abstrakt begrepp eller ett dött ting beskrivs så som levande, tänkande, personifiering. Och i det åttonde kapitlet så används det greppet om just visheten. Det är inte första gången i ordspråksboken, utan det är också i inledningen av ordspråksboken. Det står i andra kapitlet att visheten står och ropar på gatan och hon vill rädda dig från främmande kvinnor och så vidare. Visheten personifieras, och det gör den alltså i 8:e kapitlet väldigt mycket. Och därför, det måste man först känna till då. Det här handlar om poesi, och det är tillåtet att personifiera abstrakta begrepp. Och visheten beskrivs här som en person som ropar och som höjer sin röst, som står på höjderna, vid vägen och vid stigarna, och finns lite här och där, och som undervisar. Och vi ska strukturera det här kapitlet. De första 5 verserna första biten här talar om visheten. Ja, att den är tillgänglig för alla och vill bli allas guide och ledare. Vers 1 till och med 5. För visheten ropar, förståndet höjer sin röst. Uppe på höjderna står hon. In i porten, till staden. Alltså, alla har möjlighet att lyssna. Till er, ni män, vill jag ropa. Min röst ska utgå till människors barn. Alla. Lär klokhet, ni fåkunniga, ni dårar. Lär förstånd. Och så vidare. Så det liksom riktar sig, ett erbjudande till alla. Lyssna på mig. Det andra, och ifrån vers 6 till och med 13, så beskrivs visheten som en partner till moral och rättvisa. Den går i hand, den håller moral och rättvisa och rättfärdighet i handen, så att säga. Vers 6-13. Rättfärdiga är och alla min muns ord. Sanning ska min mun tala. Och längre ner i vers 13. Att frukta Herren, att hata det onda. Jag högfärd och högmod, en ond vandel, en regnfull mun. Det hatar jag. Så visheten hatar det som är fel, älskar det som är rätt. Visheten är god vän med rättfärdigheten och sanningen. De är syskon. För det tredje så beskrivs från vers 14 visheten som nyckeln till framgång. Och då menar jag inte, och det menar alltså inte ordspråksboken här heller, framgång i krassa materialistiska termer, utan att lyckas väl med livet. 14-21. Genom mig regerar konungarna, stadgar förstarna vad rätt är. Genom mig härskar härskarna, alltså på ett framgångsrikt sätt. Rikedom och ära vinnes hos mig, ädla skatter och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, och den vinning jag skänker bättre än utvalt silver. Så det går bra om man följer visheten. Det går bra att regera. Det går bra att leva praktiskt som människa. Fjärde avdelningen ser vis, och nu kommer vi på det kritiska textavsnittet här. Visheten som skapelsens princip. Den princip som låg till grund för det sätt på vilket Gud skapade. Vers 22-31. Mm. Herren skapade mig. Vet ni, det hebreiska ordet säger faktiskt Herren ägde mig. Det går att översätta både och. En del föredrar ägde. Herren ägde mig så som sitt förstlingsverk i urminnes tid innan han gjorde något annat. Alltså visheten var i begynnelsen. Vers 23. Från evighet är jag insatt. Från begynnelsen. Tidlös begynnelse. Innan materians begynnelse. Visheten var på plats när universum skulle skapas, med andra ord. Det är ett sätt att uttrycka det, va? Och inte så att Gud inte var vis innan han skapade. Att Gud plötsligt blev vis och så kunde han sätta igång och skapa. Utan Gud är oföränderlig. Och hans vishet är evig. Och visheten måste funnits före skapelsen. Som en förutsättning för att Gud skulle kunna skapa. Och du får uttrycka det här i poetiska termer. Visheten beskrivs som ett barn som fanns Gud innan skapelsen. Visheten är skapelsens princip. Så avslutas det kapitlet, för det femte, med att peka på skapelsen som en livets nödvändighet. Nödvändig för livet. Livsnödvändig. Vers 32 till 36. Hör mig nu, ni barn, till saligare det som håller mina vägar. Till den som finner mig, han finner livet och får nåd från Herren. Men nej, han skadar sig själv. Och alla de som hatar mig, de älskar döden. Det kan inte sägas tydligare. Naturligtvis är det mycket här som kan överföras på Kristus. Och det är väl inte så konstigt, för Kristus är ju visheten personifierad i människan. Kolosserbrevet 1 eller Kolosserbrevet 2 säger: i Kristus bor vishetens alla skatter fördolda. Visheten och kunskapens alla skatter fördolda finns i Kristus. Kolosserbrevet 2 och 8 eller vad det är. Eller 3, 2, 3. Han är visheten. Men det är väl inte sagt att visheten här är Kristus. Vad skriften i övrigt lär om Kristi gudom. Så även om man skulle lyckas hävda Kristi skapelse, en skapad varelse utifrån det här sammanhanget, så finns det många, många ställen som är mycket svårare i så fall för Jehovas vittnen, till exempel. Som jag menar att Kristus var överängeln Mikael innan han kom till jorden. Men en intressant uppställning som Hellström har gjort av åttonde kapitlet och så av nytestamentliga citat. Han är till före allt annat och allt sammans äger bestånd i honom. I begynnelsen var ordet. Han var med i skapelsen. Genom det har allt blivit till. Alltså genom ordet har allt blivit till som är till. Och utan det har ingenting blivit till som är till. I honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Och det är 2-3. Och den som finner mig, han finner livet. Det sa ju Jesus också. Den som tror på mig, han har evigt liv. Så, ni får ta det för vad det är.